Hej, mitt namn är Chris Klog. Jag jobbar på ett företag som heter Episerver. Jag jobbar på dagarna med att lära ut Episerverutveckling, men på kvällarna så väljer jag att jobba med Silverlight istället. Jag har följt produkten sedan Silverlight 1.0 och sitter nu och jobbar en del i Silverlight 2.0. Under den senaste tiden har det uppkommit en hel del frågor kring hur man bör utveckla med Silverlight och vilka patterns och vilka best practices som finns för det och hur man bör utveckla. Och det är mycket tal om domain-driven design, det är mycket tal om att man ska hålla på med test-driven development och liknande saker idag. Och när de släppte VPF, det vill säga stora syster till Silverlight, så kom man också upp med ett pattern som Microsoft använder internt som heter MVVM, eller Model View View Model. Model View View Model patternet är egentligen en modifikation eller en version av Model View Presenter eller Model View Controller patternet, men som är specifikt inriktad kring utveckling med VPF eller Silverlight. På grund av att Silverlight har varit lite begränsat i version 1 med databindningar och liknande så var patternet inte speciellt användbart där. Men i och med introduktionen av databindningar och liknande saker i Silverlight 2.0 så är patternet väldigt användbart för Silverlight-utveckling också. Tanken med Model View Model patternet är att vi ska få en modell som vi kan databinda mot, men den här modellen kommer även innehålla en del funktionalitet och kommer vara specifik för vår applikation, kommer vara specifik för vår Silverlight-applikation eller vår VPF-applikation. Ofta så kommer vi att bygga, eller tror jag att det kommer att bygga Silverlight-applikationer ovanpå tidigare existerande modeller, vilket gör att vi får modeller från web services eller liknande. Och när vi får modeller från en annan plats än vår egen applikation så är det ofta så att modellerna inte uppfyller de krav vi behöver för att kunna databinda mot dem på ett effektivt sätt. Om ni tittar på en nybörjarapplikation eller vad man ska säga, introapplikationer till Silverlight, så ser de ofta ut som små Hello World-applikationer med lite knappar och med funktionalitet i Code Behind. Så när man klickar på någonting så händer det någonting i Code Behind. Med Model View View Model patternet så väljer vi att helt enkelt skapa en visningsmodell eller en view model där den funktionaliteten ligger, så att det mesta ligger förpackat i view modellen eller visningsmodellen. Vilket gör att det blir väldigt lite kod i Code Behind. Det som ligger i Code Behind blir bara de absolut nödvändigaste delarna som vi måste ha för att få applikationen till att köra. Det gör också att modellen eller visningsmodellen blir helt testbar eller i stor grad eller väldigt hög grad testbar, vilket gör att vi kan testa vår applikation på ett bättre sätt utan att vi behöver bry oss om applikationens interface. Min applikation ser ut, eller min demoapplikation som jag har byggt ser ut på det här viset. Vi ser, drar igång den. Det är ingen vacker applikation, absolut inte. Och personligen så hatar jag att köra demos där vi inte bygger koden medan jag pratar. Men det här blev lite mycket kod för att skriva på en liten snabb introduktion till MVVM. Så att jag har byggt en applikation som fungerar, och men att den är ful. Men med hjälp av den så kan vi sedan titta på hur modellen funkar och hur vi jobbar med det utan att ni behöver spendera mycket tid på att se mig sitta och knappa tråkig kod. Så applikationen ser ut så här. Vi har våra ordrar här. Det är ett orderhanteringssystem, typ. Vi får våra ordrar till vår Silverlight-applikation via en webbservice. Och när vi får ordrarna på det här viset så radas de upp i en lista. Vi kan hämta nya ordrar var femte sekund om vi har den här ibockad. Se här nu så kommer det en ny order. Där fanns ingen ny order. Det slumpas ut nya order så det är inte säkert att vi får någon. Där kommer nästa. Om jag väljer en order här så ser ni att jag får ordernumret här och jag får också vilken status det är på den. Och baserat beroende på vad jag väljer för någonting i listan så ändras statusen. Och om jag dessutom byter den här statusen så ser ni att färgen här, bakgrundsfärgen, indikerar vilken typ av status vi har på ordern för tillfället. Och om jag modifierar den och förändrar den så ser ni att den ändrar bakgrundsfärg och allting fungerar som det ska. Om man nu tittar på den här applikationen jämfört med andra Silverlight-applikationer som vi kanske gör när vi tittar på enklare applikationer med mycket code behind och så här, så ser page.saml.cs-filen faktiskt ut så här. Det finns nästan ingenting i den överhuvudtaget. Det finns en egenskap som heter model, där jag tänker mata in min view model, som helt enkelt bara sätts till min data context. Och sen är här en enkel user control loaded handler som sätter igång min lilla loading animation som visas när man laddar nya ordrar eller när man springer iväg till webbservicen för att hämta ordrarna. Så då är frågan, var ligger koden? Jo, koden ligger här i en klass som jag har byggt som blir min view model. Men om vi backar ett par steg innan vi börjar titta på den och så ser vi på hur min applikation är tänkt att fungera. Tanken är helt enkelt att det finns en webbservice som kommer att returnera ordrar. Det finns en orderservice som returnerar orders. Den är för tillfället bara slumpad. Den har en liten strut sleep-del här för att verifiera att loading-delen fungerar. Men i princip är idén att man har ordrar som man kan få ut i systemet som ser ut så här. Och det finns ett status på ordern av en enumeration, så typ en order status. Så om vi bortser från den och tittar på det, så kommer alltså applikationen att ladda ner ordrar vid vissa intervall, i det här fallet var 50 sekunder den programmerar till just nu, och binda dem till en lista. Men allt det här kommer att skötas av en visningsmodell. Så i appsamlcs-filen där applikationen startar, så skapar jag upp min page på det här viset. Och sen skapar jag upp, sätter jag sidans model till en ny orders view model. Och orders view modeln är det som gör hela applikationen intressant, för i den finns all data, alla bindningar, allting jag behöver för att få applikationen till att köra. Som jag tittar här i, så finns det ett antal parametrar här uppe, eller members, som är ganska ointressanta. Det enda jag gör är att jag passar på att starta upp en ny observable collection av typen order. Jag har också implementerat iNotifyPropertyChanged-eventet, som är ett viktigt event för att kunna hantera databindningar mot en datamodell. Observable Collection har en liten skillnad jämfört med andra kollektioner. Det är att den implementerar uppdateringslogik. Eller den, när man uppdaterar den eller lägger till och förändrar kollektionen, så kommer den att notifiera de bindningar som binder mot den. Och kommer att uppdatera listan i det här fallet. Jag plockar sen fram en service som är den service jag behöver jobba med. Hanterades Get Orders Completed event. Och sen säger jag till den att hämta ordrarna. Och sen för att köra, att hämta var 50 sekund, så har jag en dispatcher timer. En liten timer som ligger och klickar en gång i sekunden. Och sen räknar ner en liten, ett fetch interval. Och när man har kört den, räknat ner 5 sekunder, så kommer den springa iväg och hämta nya order. Men om vi bortser från det och tar en titt på fetch orders. Så sätter den is fetching lika med true. Is fetching är en typisk sån här egenskap som vi kommer vara intresserade av att använda i vår view model. För att när den här håller på att springa iväg och hämta ordrar eller håller på och jobbar, så vill jag ju visa en liten loading symbol. Och genom att ha en liten egenskap som heter is fetching, så kan jag helt enkelt databinda visningen av min loading symbol till en egenskap på min visningsmodell. Därefter säger jag till när jag hämtar mina ordrar asynkront. Och när jag har hämtat ordrarna, så gör jag en liten full koll här, bara så att det inte har blivit något fel. Och sen så foreachar jag igenom de ordrar som jag fått tillbaka från mitt webbserviceanrop och lägger till dem i min orders-kollektion. Och sätter sen is fetching lika med false. Om vi tittar på egenskaperna som finns på den här klassen, så har vi mina ordrar. Orders-delen är ju bara implementerad som en returnera min orders-kollektion. I och med att det redan är en observable collection, så innebär det att den sköter automatiskt att säga till och notifiera bindningen att någonting har förändrats. Så genom att använda en observable collection, så kan jag ignorera hela idén med att notifiera bindningen eller binda om när någonting händer eller något liknande. Det sköter sig helt själv. Jag har en selected order, vilket är möjligheten att välja en order i min listbox. Och den returnerar helt enkelt en selected order, som är en enkel order som jag har bundit datalistan mot listboxen. Och när den sätts, så sätter jag helt enkelt selected order lika med true och anropar en metod som heter onPropertyChanged. On-property change-metoden är egentligen inte riktigt en del av iNotify Property Change-eventet eller iNotify Property Change-interfacet. iNotify Property Change-interfacet har en enda del som vi behöver implementera, ett Property Change-event. Jag har bara skapat en enkel liten hjälpmetod här som helt enkelt hjälper mig att raisa mitt Property Change-event genom att returnera this och en ny Property Change-event-args som säger vilken egenskap det är som har förändrat sitt värde. Så genom att anropa den on property changed med namnet på min egenskap som har uppdaterats, så kan databindningen notifieras om att någonting har hänt och förändra värdet. Jag har en liten bool som är isFetching. Den gör i princip samma sak, kollar bara att värdet har förändrats när man verkligen sätter det. Sätter isFetching lika med value och därefter anropar property changed eventet. Ytterligare en liten integer som också bara används för min vy för att visa hur lång tid det är kvar tills nästa hämtning. Så en liten integer som heter nextfetch som helt enkelt bara returnerar hur många ticks det är kvar innan jag, eller hur många intervaller det är kvar på min timer innan den hämtar nytt. Vid varje uppdatering så anropar jag även här on property changed för att säga till att den har förändrats. Och den sista är keep fetching som en boolean som kommer att vara en liten checkbox för om timern ska fortsätta köra och fortsätta hämta var femte sekund eller om jag vill stoppa den här automathämtningen. I den så kollar jag att värdet har förändrats när man sätter den och därefter så startar den eller stoppar timern baserat på om värdet är true eller false. Och än en gång on property changed till sist i min egenskap. Alla egenskaper måste anropa on property changed och notifiera sin databindning för att det ska fungera. Så iNotify property changed eventet är helt ansvarigt för att sköta att databindningen hela tiden håller sig själv uppdaterad. Så det är min visningsmodell. Anledningen till visningsmodellen i det här fallet är att jag vill inte ha hämtandet av servicen eller webbservice-anropen i min code behind och en massa saker där, utan jag vill ha det här i en egen klass som jag kan testa, som jag kan se att allting fungerar, allting är logiskt och jag kan dessutom enkelt dela ut egenskaper istället för att i code behind hålla på och sätta en liten den här siffran på hur lång tid det är kvar till nästa hämtning efter varje tick i min timer, så kan jag helt enkelt bara ha ett antal egenskaper som är utdelade på det här viset. Om vi tar en titt på vad jag sen gör, hur jag använder det här, så har jag min app.saml. Det var inte app.saml, det var page.saml jag hade tänkt visa. I page.saml-filen så satte jag, vilket jag visade tidigare, att jag sätter data context till min sida och till min visningsmodell. Och på det viset så kan jag databinda allting i min SAML till det objektet som jag binder mot. Eller som jag sätter som modell. Och om vi börjar med att titta på, ta bort resurserna här och titta på min applikation, så har den en grid helt enkelt för lite layout. Den har en listbox som sätter item source till mina orders. Och sätter den som one way. Jag kan egentligen hoppa över one way för det är den automatiska sättet att göra det på. Men det innebär att den binder mot orders-kollektionen eller orders-egenskapen på min visningsmodell. Det vill säga den binder mot den här egenskapen. Och den sätter selected item till egenskapen selected order på min visningsmodell. Det vill säga den kommer att sköta den här. Och den är satt till two-way, vilket innebär att om jag från någon annan kontroll skulle jobba mot den här visningsmodellen och förändra selected order, så skulle jag också förändra vilken order i listkontrollen, listboxen, som var vald. Och förändrar jag värdet i listboxen, det vill säga väljer en annan, så skulle jag automatiskt uppdatera den här selected order-egenskapen. På det viset så kan vi helt enkelt lyssna från två olika håll på förändringar. Vilket också är en jättehärlig lösning för att kunna använda en composite-lösning där vi har flera kontroller eller flera moduler som lyssnar mot samma saker och förändrar samma värden. Så om man ändrar en egenskap eller förändrar ett objekt på en del av applikationen eller i en del av applikationen, så kan det automatiskt återspeglas i en annan del av applikationen utan att vi behöver lägga ner någon kod på det. Därefter så använder den en liten item template för att sätta utseendet och en container style för att sätta utseendet på listboxen. Kommer att titta lite på dem senare. Därefter så har jag en ellips. Det är min loading-symbol som helt enkelt kommer vara en liten rund symbol som snurrar runt medan min applikation springer till webbservicen och hämtar data. Den binder sin visibility mot egenskapen isFetching. Genom att binda isFetching och binda mot den så kan jag helt enkelt genom att ändra isFetching-egenskapen, sätta den till true eller false i min visningsmodell, så kan jag visa eller dölja ellipsen eller min loading-symbol. Och det gör jag helt enkelt från min viewmodel. Viewmodellen är egentligen helt ointresserad vad isFetching-egenskapen används till. Det enda den behöver göra är att sätta värdet och säga att jag håller på att hämta data, och sen få vyn av lösa vad den vill göra i det fallet. I mitt fall så visar jag och döljer en symbol som snurrar runt, och i andra fall kanske jag vill göra något mycket mer komplext. Men visningsmodellen har egenskapen, vyn kan göra vad den vill. Ett problem som uppstår här är att visibility är av typen en enumeration som heter visibility, och isFetching-egenskapen är en bool. För att lösa det så behöver jag något som heter en converter, så jag petar in en converter här som heter bool converter, som ligger här uppe bland mina user controls, eller mina resources menar jag. Om vi tittar här uppe så har jag en converter här uppe som heter bool converter, som kodmässigt är ganska enkelt implementerad. Den tittar helt enkelt på, den implementerar iValue Converter, och den har en convert och convert back metod. Den tittar på om egenskapen innan är bool och jag vill att det target type, det det ska bli, är visibility. Så tar jag helt enkelt och kollar om den är, om boolen är true så returnerar visible, är boolen false så returnerar collapsed. Så jag konverterar min bool till en visibility med hjälp av en converter. Så där, på så vis, genom att ha den här isFetching kan jag, och en bool converter, så kan jag helt enkelt snabbt visa och dölja min loading symbol. Men i och med att den är på min visningsmodell och inte i code behind på min vy, så kan jag helt enkelt testa den också. Jag kan skapa test unit test som testar alla de här delarna också. Lite längre ner har jag en ny grid i vilken jag har ett textblock som innehåller selectedOrders.orderNumber. Så om vi ska se, om vi igen tar upp den här och tittar på vad som händer, så är det en grid som ligger här ute. Och när jag väljer en order så binder den automatiskt den valda orderns ordernummer, läggs in i textboxen här ute, eller textblocket. Och nummer två del här är en kombobox. Den här komboboxen som är här innehåller ett par strängar som motsvarar de olika värden som enumerationen status eller order status kan inneha. Den binder sitt selected index mot den valda ordens statusfält. Och även här måste jag använda en konverter för att konvertera min statorderstatus enumerationsvärde till vad som ska vara valt i min kombobox här. Men än en gång, genom att jag nu har valt en order här ute i min lista, så sätter den då helt enkelt selected order på min view model. Och i och med att jag förändrar den, och förändra min selected order med hjälp av min listbox, så kommer den automatiskt att uppdatera de här två värdena, för de ligger ju och lyssnar på selected order och selected order status respektive order number. Så jag behöver inte sköta någonting i uppdateringen on selected index change eller on selected item changed eller någonting, utan genom att data binda både det här värdet och dropdownen mot min visningsmodell och binda listboxen mot visningsmodellen. Så när visningsmodellen eller listboxen byter värde, så uppdaterar visningsmodellen och uppdaterar automatiskt därmed textblocket och komboboxen också. Komboboxen är också two-way, vilket innebär att om jag förändrar värdet i den, så kommer den att sätta statusen på min order. Och som ni ser så förändras bakgrundsfärgen beroende på vad jag väljer för ett värde här i. För att få det till att funka, så i och med att jag har en converter på den, så status converter har en lite annan implementation, för den implementerar convert back-egenskap eller metoden också och konverterar helt enkelt mitt valda värde i listan till en order-status som jag kan använda i min visningsmodell. Så jag måste konvertera tillbaka värdet. De här databindningarna kan aldrig ta en typ av värde och helt enkelt sätta en egenskap som kräver någonting annat. Så om min selected order status returnerar en enumeration, så måste jag konvertera den till en integer för att få den att funka i det här fallet. Och det behöver vi då göra på vägen tillbaka också. Därefter så har jag en litet textblock här som säger reload in. Och sen en textblock till som säger binder mot next fetch, det vill säga hur lång tid är det kvar tills min nya fetch, det vill säga egenskapen som vi har här och som uppdateras vid timers tick event. Den säger helt enkelt next fetch minus minus, och när next fetch går ner till noll så hämtar jag ordrarna och återställer next fetch till det intervall som jag valt att den ska göra hämtningarna vid. Den sköter också sig själv helt och hållet i och med att den implementerar iNotify Property Changed. Så allt jag behöver göra är att använda en int-converter eller en converter som jag byggt som konverterar int till sträng. Man skulle kunna tro att om man databinder mot en integer till exempel eller någonting annat och den ska in i en strängegenskap, så skulle systemet kunna köra en toString eller något liknande på objektet. Men i det här fallet gör den faktiskt så att man måste konvertera till en sträng manuellt. Så next fetch är en integer och därmed får jag lägga på en konverter som konverterar int till sträng för att det ska fungera. Sist här nere så har jag en textblock som säger keep fetching och därefter en checkbox. Och checkboxen är den som ni ser här nere. Den binder mot keep fetching i min visningsmodell och binder two way, det vill säga den läser värdet men den sätter också värdet. Så att när jag sätter keep fetching så är det den som sköter om timern ska startas eller stoppas beroende på vilket värde jag sätter. Så på det här viset så är allting databundet mot en visningsmodell istället. Och visningsmodellen inkorporerar all logiken. Och med hjälp av det så kan vi göra den testbar på ett helt annat vis. Så vi får en mycket smidigare lösning, för vi får inte alla våra code behinds med massa logik kring on selected index change på en listbox, så måste jag uppdatera några andra fält och sätta lite värden här och där, utan allt det sköts automatiskt med hjälp av databindningarna istället. Uppe här i user control resources, bara för att visa att jag inte gör någonting magiskt här som jag inte visar, så om vi tittar i listboxens item style så har jag en visual state manager för att hantera selected staten, för att helt enkelt bara göra den lite ljusare. Den använder en selected fill, en liten rektangel som är vit som jag tänder lite grann så att den ljusar upp bakgrunden när man väljer en order i listan. I övrigt så har den en content presenter. That's it. Ingenting mer avancerat. Och den sista delen som kan vara intressant att se här i SAML-koden är min data template för min listbox. Den data templaten innehåller en liten grid som har två stycken rader. Och här kör jag också bara en vanlig databindning. För i och med att jag i min listbox, om vi kan hitta listboxen här, binder mot orders. Och om vi tittar på visningsmodellen så är orders en kollektion av orderobjekt. Så innebär det att inne i min datatemplet, så när jag databinder mot status till exempel, så databinder jag mot min orders status. Och om vi tittar på order som sådan, så är det helt enkelt bara en klass som har genererats när jag skapade min webbservice. Så att det är en helt enkel av Visual Studio genererad klass för att stödja den proxy vi har till vår webbservice. Så den är ingenting speciellt heller. Den har en statuskonverter. Den har en konverter som konverterar en statuskod till en foreground color, det vill säga till en färg som vi kan använda på texten. Sen så databinder den mot order number. Så den skriver, dess text är ordernumret på objektet eller på ordern. Nästa textblock har samma konverter för bakgrund, eller inte bakgrund, färgen på texten. men binder mot order date och använder en date time converter istället som jag har skapat för att konvertera en date time objekt till sträng. Och den sista textblocket här binder mot customer som är en sträng egenskap rakt upp och ner. Och även den sätter foreground på mitt textblock till en konverterat värde från mitt status. Den sista delen som jag såg jag nog hade missat att nämna här i style är att även min listbox item style binder bakgrunden mot statusen. Så att genom att sätta statusen på mina ordrar och använda converters tillsammans med mina orderobjekt så kan jag alltså konvertera min status till olika colors eller olika brushes och därmed sätta bakgrundsfärger och textfärger och liknande saker baserat på vilken status min order har. Convertern som används är samma som vi såg här tidigare. Det är helt enkelt, den tar en status, order status in, och om den ska konvertera till brush så tittar den på vad är det för status och returnerar två olika färger baserat på en parameter. Parametern kan skickas med här. Om man skickar med BKG så använder byter den bakgrundsfärg, annars så byter den i förhållande till vad det ska vara för textfärg. Så det är så som det fungerar. Det är väldigt mycket databindningar. Det är mycket jobb med att binda data i olika templates och olika egenskaper för våra kontroller. Men när det väl är gjort så har vi en väldigt stabil och säkert sätt att jobba med det. Och som ni ser, vi får mycket automatiskt på köpet. Vi får hela idén med att när jag byter order i min lista så uppdateras automatiskt andra kontroller bara för att listan sätter selected order-egenskapen på visningsmodellen. Och om jag sätter igång keep fetch här så startar den automatiskt räkna ner och reload in delen här. Den här siffran som visas här, den binder mot next fetch-egenskapen i min visningsmodell också. Så att allting bygger på min visningsmodell. I det här fallet så råkade ordersobjektet vara tillräckligt komplett för det jag behövde. För att när jag genererade min proxyklass från min webbservice så genererades det automatiskt en klass som implementerar, om vi ska titta här, om vi går till definition, så ser ni att den implementerar redan iNotify property changed. Och i och med att jag inte behövde göra någonting annat, jag behövde bara läsa ut de egenskaperna på den. Jag kunde göra en konverter som konverterade min statuskod till en bakgrundsfärg, en foreground color eller en textfärg. Så behövde jag inte skapa någon visningsmodell runt omkring min order. Annars hade jag självklart, om jag hade behövt det, skapat en visningsmodell eller en viewmodell till min order också. Så hela idén är att varje gång vi tar en ny typ av objekt eller en ny förutsättning så tittar vi, behöver vi skapa en viewmodel runt omkring det här objektet också? Initialt hade jag faktiskt en sån viewmodel. Jag hade en observable collection of order viewmodel, det vill säga singular versionen. Och där wrappade jag mitt orderobjekt och helt enkelt exponerade orderobjektets egenskaper som egenskaper på visningsmodellen. Men eftersom det visar sig att jag inte behövde några extra funktioner utan orderobjektet initialt av sig själv fyllde den funktionalitet som behövdes, så behövde jag i det här fallet inte att baka in min order eller mitt orderobjekt i en order view model. Men annars kan vi få så att vi får väldigt mycket visningsmodeller. Vi har en övergripande visningsmodell som den här i det här fallet, som i sin tur delar ut andra visningsmodeller och andra viewmodels till andra delar i systemet. Så det här var i princip den del jag hade tänkt att visa. Model view view model patternet är ett väldigt smidigt sätt att jobba. Det kan verka ganska omständigt, det kan verka lite klumpigt, men funktionalitetsmässigt så ger det så mycket så att det är värt att ta den här extra stunden det tar att skapa strukturerade modeller och skapa databindningar istället för att hantera kod i code behind. För med kod i code behind så blir våra vyer väldigt komplexa istället, och det blir svårt att få dem att samarbeta, det är svårt att få dem att jobba ihop och liknande saker. Till det här vill jag också nämna att det finns en något som heter The Composite Application Guidance, som är en guide från Microsoft som man kan tanka ner från Microsofts webbsida, som handlar om hur vi bygger komposita applikationer i Silverlight och WPF. Composite Application Guidance, eller CAG, är också baserat väldigt mycket på visningsmodeller. Det är mycket view models, det är väldigt mycket databindningar, det är nästan ingen code behind i våra vyer överhuvudtaget. Men den lägger till ett lager med dependency injections där vi kan få byta ut delar av våra servicer, vi kan byta ut moduler, vi kan bygga modulbaserat på ett annat vis. Det kan absolut vara ett tips att ta en titt på CAG också om ni är intresserade av det här. Men börja med att testa att bygga enligt Model View, View Model Patternet, så ska ni få se hur mycket lättare en hel del saker blir i det stora hela. Om ni har några frågor så rekommenderar jag att ni hör av er till mig. Ni får självklart mejla om det här eller andra Silverlight-frågor. Jag finns på chris@59north.com. Jag är tillgänglig sagt för alla frågor ni kan tänkas vilja skicka. Ni kan också ta en titt på min blogg som är chris.59north.com med självklart http://före. Där försöker jag blogga så ofta jag hinner kring Silverlight och nya delar som jag tycker är intressanta och nya saker som kan vara vettiga för folk som framförallt börjar med Silverlight och behöver lite hjälp på traven. I övrigt så tackar jag så mycket för mig och hoppas att det ni har fått se har varit hjälpsamt och att ni anser att det är någonting som kan vara värt att ta en vidare titt på själva. Tack så mycket, hej då!